Så, hjärtligt välkomna till Bibelforum, tillbaka till Bibelforum. Vi försöker ju samlas en gång i månaden, förutom under sommaren. Och nu är det här då den första samlingen under hösten. Och vi hinner med 4 gånger då före jul. Så får jag göra ett nytt program. Försöker att göra efter era önskemål. Så det jag ska försöka tala om nu är ämnet: hurdan är Gud enligt Bibeln? Hurdan är Gud enligt Bibeln? Det finns ju många tankar om Gud, och man kan ju säga, om man utgår ifrån egna funderingar och tankar, så blir det enligt Bibeln alltid fel. Alltid fel. I Bibeln kallas det, när man tänker fel om Gud, att man gör sig en, ja, det står inte fel Gud, men det kunde det stå. Lögngud står det ibland, och vanligtvis översätts det med avgud. Och det hebreiska ordet för avgud, det finns flera ord. Det kan vara någonting som människan tillverkar, fabricerar, snickrar fram, modellerar. Och ett av huvudorden är också intighet, eller på tyska nichts, ingenting. Ingenting, intighet. Och bakgrunden till det, det förstår ni ju, dessa fabricerade gudar kan, har ingen ande, har inget liv, kan inte skapa, kan inte tala, kan inte bära. Utan de måste man pyssla om, man får bära dem, man får klä dem, de förmår ingenting. Så det ska vi inte syssla så mycket med, men vi kan diskutera om hur det brukar se ut när människor på egen hand försöker tänka ut hurdan är Gud, eller vilken Gud vill man ha. Men avsikten med den här inledningen är alltså att försöka och sammanfatta: vad säger Bibeln om Gud? Hurdan är Gud enligt Bibeln? Nu brukar man inom kristendomen tala om en naturlig gudskunskap och en uppenbarad gudskunskap. Enligt kristendomen, och kristendomen har då hämtat den uppfattningen från bibeltexterna, så finns det en naturlig gudskunskap. Alltså man kan veta någonting om Gud utan att ha en bibel, utan att ha läst en enda vers i Bibeln. Det kallas för den naturliga gudskunskapen. Det är den som alla av naturen kan ha och bör komma fram till. Den uppenbarade gudskunskapen, den förutsätter Bibeln. Den förutsätter den bibliska uppenbarelsen. Bibeln kallas ju just för uppenbarelsen. Gud har informerat, gripit in och informerat om sig själv. Låt oss först då ställa upp några punkter som hör ihop med den naturliga gudskunskapen. Och jag gör det i punkter, så blir det lättare att komma ihåg. Punkt 1. Naturen vittnar om Guds existens. Den naturliga gudskunskapen kan ju inte grunda sig på Guds särskilda uppenbarelse, utan kan bara iaktta naturen eller skapelsen. Gud själv syns inte. Han är osynlig för människans fysiska sinnen. Men hans verk, alltså naturen, skapelsen, den vittnar om hans existens, den vittnar om att han måste vara oerhört skicklig, kunnig, ha oerhört stor genialitet och oerhört stor makt. Ja, så stor makt som man baxnar. Man tänker, men det är ju en omöjlighet. Hur kan någon ha skapat hela världen med myriader av himlakroppar och alla små detaljer som är så fantastiskt designade och som samverkar på ett sånt otroligt sätt? Hur är det möjligt? Och ni vet, en vanlig uppfattning här, nej, det är ju omöjligt. För det är omöjligt för människor. Och av någon underlig anledning tycker man då att det är mer möjligt att tänka sig att det har skapat sig självt. Det borde ju vara ännu omöjligare att tänka sig. Skapelsen har skapat sig själv. Det är ju så vanliga vetenskapen idag arbetar. Men den naturliga gudskunskapen enligt Bibeln, den grundar sig alltså på naturen. Man kan dra slutsatsen att det måste finnas en stor, mäktig, genial skapare. Precis som varje hus har en byggmästare, så måste skapelsen ha en skapare. Det är den slutsats man drar. Och så står det också i Bibeln. Hebreerbrevet 3. Varje hus byggs ju av någon, men Gud är den som har byggt allt. Och Paulus betonar att skapelsen vittnar om Guds osynliga väsen och eviga makt. Och så fortsätter han. Det kan förstås genom hans verk. Så är det, alltså människorna, då utan ursäkt. Romarbrevets första kapitel. Det var punkt 1. Naturen vittnar om Guds existens. Punkt 2. Människans samvete vittnar om Guds existens. Människan är enligt Bibeln skapelsens krona. Människan är ett moraliskt väsen till skillnad från djuren. Människan har en inre känsla för vad som är rätt och fel, vad Guds lag kräver. Romarbrevet 2, där heter det: vad lagen kräver står skrivet i hedningarnas hjärta. Människan känner i sitt samvete att hon är redovisningsskyldig för sina gärningar inför en högre osynlig makt. Men samvetets reaktion kan bedövas genom att man om och om igen försöker att tänka bort eller negligera den naturliga lagen och den här redovisningsskyldigheten. Men jag antar att på något sätt finns det väl ändå där, eftersom så många på något vis kämpar för att komma ifrån den här redovisningsskyldigheten. Man vill ha en kyrklig legitimation för någonting som inte är godkänt i Bibeln, men ändå vill man ha det godkänt på något vis. Problemet idag är ju att människan får lära sig, och människan vill inte ha någon auktoritet över sig. Det är fult att ha en auktoritet över sig. Man är själv den högsta auktoriteten. Det trummas in, och då vill man inte heller ha någon gud naturligtvis över sig. Utan ska man ha en gud, ja, då ska den vara som jag vill ha den. Annars får det vara. Och då är det ju, som vi nyss sa, ingen gud. Inte Bibelns gud, utan en avgud. Punkt 3. Den naturliga gudskunskapen, den har ett syfte, en mening, nämligen att upprätthålla yttre ordning. Och den vill också driva människorna att söka Gud, att fråga efter Gud, att intressera sig för Gud, att veta mer om Gud, att treva sig fram till Gud, som Paulus säger. När det gäller det första syftet med att upprätthålla yttre ordning, så vet ni ju i dagsläget att det är på sina håll, det är ingen yttre ordning kanske, det är kaos. Och bakgrunden till det är att just den naturliga gudskunskapen, den naturliga lagen, håller man på att sudda ut på något vis. Och om man nu låter den naturliga lagen gälla, så hämmar det ändå de värsta utbrotten av förstörelse och synd. Många av oss är ju undrande ibland. Man tänker, är det ingenting som ringer hos människor? Man tycker man kan göra nästan vad som helst. Hugga människor i stycken eller bara förstöra eller sådär. Finns det ingenting som, inget samvete längre? Utan känslan för lag och rätt och utan fruktan för Guds dom, då är risken stor för kaos och anarki. Intressant. Och känslan för lag och rätt, den håller ju på att bedövas eller suddas ut, verkar det som, här och där. Och det här med fruktan för Gud, det låter ju väldigt omodern. Men enligt Bibeln, ja, vad står det där? Guds fruktan är vishetens begynnelse. Guds fruktan är oerhört viktig. En djup respekt inför Gud. Gud som inte är någon som jag dirigerar, utan som är så oändligt kunnig och vis och stor, och som jag en dag ska möta på den stora redovisningsdagen. Den naturliga gudskunskapen vill driva människan till skötsamhet och till att bli sams med Gud, eller harmoni med Gud. För det fjärde, den naturliga gudskunskapen, den kan inte skapa denna harmoni som man vill ha. Den naturliga gudskunskapen kan inte upprätta, skapa den här fullständiga friden, harmonin med Gud. Och det vet vi varför. Synden har kommit in i världen. Och vi kan inte, hur vi än anstränger och hur mycket vi än ber och hur mycket vi än gör med alla möjliga saker, så kan vi inte rena oss från synden. Den har infekterat oss som en svår andlig sjukdom. Enligt kristendomen har synden kommit in i världen och gjort den naturliga gudskunskapen otillräcklig. Den är bra på det mänskliga planet, men när det gäller relationen till Gud och hur harmonin med Gud ska återställas, då räcker människans gärningar inte till. Nu är det ju många som bara styrs av denna otillräckliga, naturliga gudskunskap. Och vad blir då följden? Vilken typ av religion får man om man begränsar sig till den naturliga gudskunskapen? Ja, det är bara att studera alla religioner i hela världen som finns, utom den bibliskt uppenbarade religionen eller tron. Alla utan undantag är lagreligioner. Alla utan undantag av de som styrs bara av den naturliga lagen är lagreligioner. Det betyder att människan försöker med olika gärningar behaga Gud och skapa den här harmonin. Det kan vara med olika, det kan se olika ut i olika religioner. En del betonar offer och reningsriter mera, andra mindre. Och i regel så är det massa regler och riter som man måste iaktta för att därmed vinna Guds ynnest eller få harmoni med Gud. Och en del kan gå väldigt långt i sin kamp, för de ändå känner att det räcker nog ändå inte, det behövs lite till. Man kan se fromma muslimer, hur de har mer än många andra i vår tid den naturliga gudskunskapen. Gud är stor, Gud är väldig, och man ropar ju ut detta, Gud är större, ordagrant Allahu Akbar, större än allt annat. Det är fint, det är rätt, det är enlighet med den naturliga gudskunskapen. Men man måste kämpa, och man kan aldrig vara säker på att den egna kampen och de egna riterna räcker. Och enligt Koranen så är det också meningen. Man ska aldrig kunna vara viss. Det finns bara en religion som där du kan vara helt viss om att du har frid med Gud. Och hur kan den religionen säga det? Jo, därför att den friden grundar sig inte på mina gärningar och mina reningsceremonier, utan på den rening som Messias Kristus redan har gjort för mig, och gjort det fullkomligt. Så det är redan gjort. På den grundvalen så kan jag ha en visshet om trygghet, hopp, evigt liv inför döden och inför den stora räkenskapsdagen. Men om det skulle hänga på mig, så skulle jag aldrig kunna vara viss. Kommer det att räcka, det jag har gjort? Eftersom man då inte kan skapa harmoni genom egna gärningar, enligt kristendomen är detta omöjligt. Och därför har Gud uppenbarat sig mera fullständigt i samband med Israels historia. Han har låtit utvalda profeter, evangelister och apostlar vittna om denna särskilda uppenbarelse som vi kallar för Bibeln. Och därför ska jag då nu gå över till, vad har då Gud genom sina profeter och apostlar uppenbarat. Så vi har en helt tillräcklig kunskap om Gud. Enligt den särskilda uppenbarelsen får vi då veta, för det första, att Gud är ett självständigt och ett verkligt väsen, ett levande väsen. Inte bara något som existerar i människans tanke. Han har inte bara uppenbarat sig genom sin skapelse, genom naturen, utan också verbalt för utvalda profeter. Jag är den jag är, heter det när Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken. Det vill säga, jag är sådan som jag uppenbarar mig. Jag är den jag är. Hedningarnas gudar däremot, det är intigheter som jag sa. De existerar bara i sina dyrkares tankar och som döda och hjälplösa gudabilder. Jeremia skriver, deras gjutna bilder är lögn, ingen ande finns i dem, de är förfänglighet, en tillverkning att le åt. Och Jesaja skriver, avguda makarna är allesammans idel tomhet och deras kära gudar kan inte hjälpa. Och Paulus skriver i första Korintherbrevet, vi vet att ingen enda avgud i hela världen verkligen finns till. Och att det inte existerar någon gud utom den enda guden. Det finns bara en enda sann och verklig gud. Det är den andra punkten. Det finns bara en enda gud. Jag är Herren och eljest ingen. Utom mig finns ingen gud. Jesaja 45. Och därför lyder första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Andra Mosebok 20. Bara denne ende Gud ska tillbedjas. Herren, din Gud, skall du tillbedja. Honom alena ska du tjäna. Matteus 4. Och för det tredje, Gud saknar paralleller, analogier. Han är unik. Han är ett unikt personligt och oskapat väsen. Och det har ju människan svårt att få in i sitt huvud, i sin tanke. Jag vet i skolan när man pratar med eleverna så måste de ju ha någon som har skapat Gud också. Hur kan Gud vara evig? Den evige. Gud är en ande, heter det Johannes 4. Han består alltså inte av materiell natur. Han är inte synlig och berörbar för människans fysiska sinnen. Men Gud är inte ett osynligt det, inte ett osynligt någonting. Han är inte bara en livsprincip i människor, djur och växter som i till exempel hinduismen. En sorts livskraft. Gud är ett personligt jag. Så säger Herren, jag säger er. Han är ett väsen som skiljer sig från alla skapade ting och krafter. Och som jag sa, för det fjärde, Gud är evig. Från evighet och till evighet är du och Gud, säger psalmisten, psalm 90. Han har inte framgått ur något som fanns före honom. Och inte heller är hans existens beroende av något annat. Jag är den första och jag är den sista och förutom mig finns ingen Gud, Jesaja 44. Alla andra varelser har sin existens från Gud och i Gud, säger Paulus apostlagärningarna 17. Det minns när han står där på Areopagen och talar med filosoferna. Guds existens vilar i honom själv. Fadern har liv i sig själv, säger Jesus Johannes 5. Förrän bergen blev till och du frambringade jorden och världen, ja från evighet till evighet är du och Gud. Psalm 90. Och för det femte, Gud begränsas inte av tid och rum som tidsliga, skapade, rumsliga ting. Han vet allt, allt som har skett och allt som kommer att ske. Ibland lyfter Gud rummets och tidens ridå för sina utvalda profeter och låter dem se sådant som en människa normalt inte kan se. Om ni vill ha ett bra exempel på det så kan ni hemma slå upp andra konungaboken 6, vers 15 till och med 17. Där profeten då får se den osynliga värld som man inte visste om. Genom ett undantag dras ridån åt sidan. Och det är också vad profeterna säger. Varje profetbok nästan börjar med ett ord som betyder ridån har dragits åt sidan. Detta är vad Jesaja, Amos och fick se. Han får se saker som vi inte kan se, så när han talar om sådant som bara Gud kan känna till, vad som kommer att hända om 700 år. Jesaja lever på 700-talet och Jesaja får se sånt som händer på Golgata drygt 700 år senare, Jesaja 53 till exempel. Så heter det, detta är vad Jesaja fick se, fick skåda. Och därför säger egentligen inte profeten det ska ske, utan när han beskriver det så beskriver han ju någonting som man har sett, så han använder perfektum ofta, förfluten tid. Det folk som vandrar i mörkret såg ett stort ljus, står det egentligen. Det vill säga såg det, i den syn jag har sett redan, så såg jag detta folk, hur de suckade, deras problem, deras mörker, och hur Messias, det sanna ljuset, föddes. Ett barn blev oss fött, en son blev oss given. Men för att vi ska förstå att han talar om framtiden, så blir vi översättare tvingade ofta då att skriva futurum. Så det kallas då för ett futuralt perfektum. Perfektum är det här vissa, den vissa verbformen i hebreiskan. Det som är säkert, lika viss som jag har sett det. Jag är Gud och annars ingen, en Gud vilkens like inte finns. Jag som i förväg förkunnar vad komma skall och långt förut vad ännu ej har skett. Jag som säger mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill det gör jag. Vad jag har bestämt det sätter jag också i verket. Jesaja 46. Eftersom Gud inte heller begränsas av rummet, så är han allestädes närvarande. Och det låter ju obegripligt, men kanske mindre obegripligt idag när man tänker på internet, där man plötsligt är både i Japan och Nya Zeeland och USA och i Västerås samtidigt ungefär. Men Gud är inte begränsad av rummet. Skulle någon kunna gömma sig på ett så lönnligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är jag inte den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Jeremia 23:24. Han uppfyller allt. Det finns inte en enda liten vrå, inte ens i Filippinergraven eller någonstans uppe på någon himlakropp. Allt har han kontroll över. Herrens ögon är överallt. Det ger akt på både onda och goda, står det i Ordspråksboken 15:3. Vi märker att jag plockar här nu lite bibelställen från olika håll. Och enligt min mening stryker det under en sanning som så många förnekar idag. Man ser Bibelns budskap är så oenhetligt. Det vill säga, det måste det ju vara. Enligt utgångspunkten så har ju bibeltexterna uppstått av människotankar i olika miljöer och tider. Och då blir det ju olika. Man tänker olika på 1500-talet och 700-talet. Man tänker olika i den världsdelen och den världsdelen. Och då kan det inte vara enhetligt. Men det märkliga med Bibeln, Som innehåller uppenbarelse under en så stor tidsperiod och med många olika sammanhang och med olika litterär stil och anknytningar till olika historiska förhållanden, det är samma undervisning, samma Gud, samma budskap, samma frälsning. Så om man skulle hitta i Bibeln att nej, frälsningen beror på att du ska försöka rena dig själv och att du också klarar det om du anstränger dig riktigt, då kan jag tala om för dig att det hittar du inte i Bibeln. Och det är obibliskt. Och det är märkligt. Men Bibelns enhet är en grundstomme i Bibelns egen undervisning. Och den träder fram så tydligt. Och därför kan man, när man gör en sån här sammanställning till ämnet hur dan är Gud enligt Bibeln, det är bara att sätta igång och läsa och ställa samman. Visserligen så kan man missuppfatta om man inte läser mycket. Man kan rycka ur sitt sammanhang och man kan vara styrd av vissa tankar så att man får motsägelser och felaktigheter. Men om man tar sitt förnuft till fånga och fördjupar sig i texten, verkligen sjunker ner i den, lever sig in i den, och när man undrar, ja men hur går det här ihop då, så att man då inte är för snabb att dra slutsatser. Om jag tar ett exempel där man läser att vi blir rättfärdiggjorda av tro och inte av gärningar, och så läser jag då i Jakobs brev att där ser ni ju att man blir rättfärdiggjord av gärningar, då kan man säga, ja men här måste det vara ett fel, eller hur? En motsägelse. Och då ska man inte vara så snabb att tänka, ja men vad kan det bero på? Man bör först tänka sig, ja men Bibeln säger ju att det inte är motsägelse, det är enhetligt, hur kan då detta hänga ihop? Och ger man sig då tid att studera närmare, så ser man då att Jakob talar inför människor. Människor kan inte se in i hjärtat. Inför människor så är det de yttre gärningarna som är avgörande. Helt avgörande. Men inför Gud, där blir man inte förklarad rättfärdig genom sina egna gärningar, utan bara genom Kristi gärning fullbordad för oss. För det sjätte, Gud är allvetande och allvis. Gud är större än vårt hjärta och vet allt, säger Johannes i sitt första brevs tredje kapitel. Tänk vad många som glömmer det, också fromma människor. De är så fromma som de till slut tror att deras hjärta behärskar allting. Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Och detta är inte först och främst nu tänkt som en varning. Det är en varning, men i det här sammanhanget är det först och främst tänkt som en tröst för människan. Gud ser och känner till fullo människans sorger och problem och är redo att hjälpa. Ibland ser vi ingen utväg. Det är helt mörkt, det är hopplöst. Men Gud är större än vårt hjärta. Hos honom finns vishet och makt. Hos honom finns råd och förstånd. Och det säger Job som plågade så svårt. Jobs 12:e kapitel. Vi blir ju ibland helt rådlösa. Jag finner inte på råd. Och då kan man tänka på detta. Hos honom finns råd och förstånd. Gud vet alltid vad han ska göra och hur han ska göra det. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud, utbrister Paulus i Romarbrevet 11. För det sjunde, Gud är inte passiv. Gud är levande och aktiv. Herren är en sann Gud som är en levande Gud, en evig konung, säger Jeremia 10:e kapitlet. Och Jesus säger, min fader verkar ännu allt jämt. Så verkar också jag. Johannes 5. Han är uppehållaren av allt liv och förutsättningen för dess existens. I honom lever vi, rör oss och är till. Apostlarna 17. Och tänk när man är så mäktig och säger fräckheter om Gud, eller hånar honom och säger Gud är som en fullblodsnazist, eller Bibelns Gud är sån och sån, eller han är inget att bry sig om och man kan ta och sparka honom där bak eller någonting. Vilka fräckheter som helst. Så kunde Gud bara ta bort lite grann, så kan vi inte andas. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Vi helt, hela världen är beroende av honom. För det åttonde, Gud är helig, rättfärdig och rättvis. Och att Gud är helig kanske är en sak som man i vår tid glömmer bort. Jag vet inte varför, om det har att göra med det här. Man har ju blivit så tjenisk med alla. Så man säger, hör du kungen, säger man. Och så där. Det är inget som är heligt sådär. Det är fult att ha auktoriteter och vörda. Och så sen måste det vara, Gud måste också vara demokratisk. Gud är upphöjd över alla skapade ting och vida större i majestät och härlighet än någonting annat. Han är fullkomlig. Alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Vi kan få för oss när vi tolkar och analyserar, ja men Gud är inte rättfärdig. Gud är inte rättvis. Det är typiskt människan. Men nu ska vi se hur den är Gud egentligen. Gud är kärleken, står det. Inte bara att han är kärleksfull. Han är själva kärleken. Han är fullkomlig. Han är rättfärdig och han är rättvis. Det måste vara vår utgångspunkt om vi vill lära känna Gud mera. När det talas om Guds rättfärdighet så ska vi ha klart för oss att Bibeln innehåller lag och evangelium. Krav och löften. Lagen talar om vad som krävs för fullkomlighet. Evangeliet ger det lagen kräver. Den fullkomlighet som lagen kräver får vi tillräkna oss därför att den finns hos Kristus. Och det Kristus har, det är vårt. Därför måste man, när man läser om Guds rättfärdighet, titta närmare efter vad syftar det här på. Med Guds rättfärdighet i lagen menas den rättfärdighet och helighet som Gud alltså kräver av människorna. Nämligen att de ska vara heliga och rättfärdiga som han, i full harmoni med alla hans bud. Han avskyr all slags ondska och synd. Ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Tredje Mosebok 19. Men Guds rättfärdighet i evangeliet. Ja, med den menas den rättfärdighet och helighet som han nådigt tillräknar syndarna för Kristi skull. Evangeliet proklamerar och räcker fram som en fri oförtjänt gåva åt den skuldtyngda människan. Kristi rättfärdighet, den får räknas som din. Kristi rättfärdighet. Nu har, skriver aposteln, utan lagen rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En rättfärdighet som gäller inför Gud genom tro på Jesus Kristus. Genom att bara ta emot och lita på vad Jesus har gjort. Och vad han räcker dig. För den nionde, Gud är allsmäktig. Han har all makt i himlen och på jorden. Han kan göra allt vad han vill. Psalm 115. Hans makt och förmåga är lika obegränsad som han själv. Han förmår göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber eller tänker. I Efesierbrevet 3. För Gud är ingenting omöjligt. Lukas 1. När Gud verkar direkt. Gud kan nämligen verka direkt och indirekt. När Gud verkar direkt, då kan ingenting stå emot honom. Till exempel vid skapelsen. När Gud där verkar direkt och säger var det ljus, så kan ingen säga nej, men det går ju inte. Och inte med en gång, det måste ta så många miljarder år först. Utan Gud sa det och så stod det där, så blev det. När han verkar direkt, när han befaller, så kan inget hindra det. När Gud verkar indirekt, det vill säga genom medel, till exempel evangeliets inbjudan. Inbjuder, kom, allt är redo. Sluta försöka att rena dig själv, du kan inte lyckas med det. Kom, ta emot hans vita kläder. Då kan människan stå emot. Stå emot Gud. Mot Guds indirekta verkan kan människan stå emot det. Men inte mot Guds direkta verkan. För det tionde, Gud är god. Ingen är god utom Gud alena. Kommer ni ihåg det? Det är Barbro i Vita bergen där Strindberg skriver där. Någon står där, har jag för mig, och målar på en stege. Så kommer några fromma damer och ska, minns inte om de skulle samla in pengar eller någonting. Och så vill de vädja till mannen där uppe på stegen. Gode herrn! Och så var det någonting då. Och så vänder sig någon av dem tillbaka till damen och säger: ingen är god utom Gud alena. Det gjorde intryck på mig när jag läste det en gång. Så är det. Ingen är god utom Gud alena. Han är den absoluta godheten. Ingen defekt finns hos honom. Han vill sina skapade varelsers bästa. En del tvivlar på det. Han vill ditt, han vill mitt, han vill hela skapelsens bästa. Men vi tror ju att vi vet bättre. Så om man verkligen ville mitt bästa skulle han väl göra si, så. Man kan lugnt lita på att han vill mitt bästa. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Psalm 145. Guds godhet betyder att han är kärleksfull. Han vill ingen syndares död, står det. Han vill rädda människan tillbaka till den, det lyckliga liv i kärleksfull gemenskap med honom som människan har vänt ryggen till. Med evig kärlek har jag älskat dig, och därför låter jag min nåd förbli över dig, Jeremia 31. Gud är kärleken, 1 Johannes 4. Guds godhet betyder att han är barmhärtig och nådig. Han presenterar sig för Mose just med de orden: en Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i nåd och sanning. Och i Nehemja heter det: du är en förlåtande Gud, nådig och barmhärtig, långmodig och stor i nåd. Nehemja 9:17. Och så det som naturligtvis vi inte heller kan förstå. För det elfte: Gud är treenig. Och så snart vi med vårt förnuft ska försöka reda ut vad det innebär, så blir det något obibliskt. Så nu nöjer vi oss med att bara lyfta fram: vad menar Bibeln med detta? Och då gör jag inte kunnat göra en lång utredning, men försöker att göra det kort. Han är ett enigt väsen. Ett enigt väsen. Enigt osplittrat väsen. Men i detta eniga, fullkomligt, hundraprocentigt eniga väsen, så finns tre skilda personer i detta odelbara och odelade väsen. Finns tre skilda personer. Med person menas då inte en del eller en egenskap i en annan, utan det som existerar av sig självt. Fadern är Gud, sonen är Gud, den heliga ande är Gud, och likväl är det inte tre gudar utan en enda Gud. Inte heller är den enda guden uppdelad på tre delar, så att varje person är en tredjedel av gudomen. Nej, varje person är, står det, gudomens hela fullhet. Inte heller är var och en bara en annan uppenbarelseform eller fas av det enda gudomliga väsendet, så som is och ånga bara är skilda former av vatten. Nej, var och en är en särskild person med särskilda uppgifter, men samtidigt samma gudomsväsen. Samma helighet, makt, evighet och så vidare. Och detta är en djup hemlighet som vittnar så tydligt om att Gud är ingen människoskapelse och inte någonting som finns i skapelsen, något skapat. Det övergår allt annat. Det är helt unikt. Det saknar varje analogi, varje parallell. Om människan gör sig en bild av Gud utifrån mänskliga erfarenheter och paralleller, ja, då blir det enligt Bibeln, som jag har sagt, en avgud. Gud är sådan han är, enligt den särskilda uppenbarelsen. Jag är som jag är. Echje, asher, echje. Jag är sådan som jag är, eller som vi ofta översätter, jag är den jag är. Fadern är den sanne guden. Om fadern säger Jesus att han är den enda sanne guden. Och Paulus skriver: så finns för oss bara en enda Gud, fadern, 1 Kor 8. Sonen är den sanne guden. Vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Denne är den sanne guden och evigt liv, skriver Johannes, 1 Johannes 5:20. Sonen är av samma väsen som fadern. Jag och fadern är ett, säger Jesus, Johannes 10. Därför skall alla ära sonen som de ärar fadern. Den som inte ärar sonen, han ärar inte heller fadern, Johannes 5. Och den helige ande är den sanne guden. Den helige ande är både faderns ande, Matteus 10, och sonens ande, Galaterbrevet 4. Anden kallas för hjälparen. Jesus talar om hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn. Och strax därefter står det: när hjälparen kommer, som jag, Jesus Kristus, ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Att bli döpt till den sanne guden, det betyder enligt Matteus 28:19 att bli döpt till faderns och sonens och den helige andes namn. Ofta översätter vi i, och det kan man nog göra, i faderns och sonens och den helige andes namn. Men den grekiska prepositionen är till eller in i. I riktning in i Gud, den enda sanne guden, in i faderns, sonens och den helige andes namn. Ja, det här är ungefär den tid som jag har på mig för att göra en inledning till det här ämnet. Som ni förstår så finns det så oändligt mycket mer att lyfta fram. Jag hoppas att det här speglar lite grann av hur rikt det är att sätta igång och försöka fånga upp vad säger Bibeln om Gud. Hurdan är Gud? Och så kan man jämföra det med människotankar om Gud som finns. Och det blir i regel då något helt annat. Då ska jag lämna ordet fritt för samtal. Och medan vi samtalar så kan vi också fika, de som vill. Så ska vi möblera om lite om ni vill. Jag kanske ska säga till de som inte har varit här förut att det är inget tvång att stanna längre än en liten stund. Man kan vara här 10 minuter eller 40 minuter eller 50 minuter. Så där. Utan det är helt öppet forum och det kan hända att man måste gå. Det är ingen som tar illa upp. Men man får så gärna stanna kvar nu och samtala kring det här ämnet.